Då säger vi god afton och välkomna till kvällens avsnitt av Bend It Like Bentner, fotbollspodcasten från treperspektiv.com. Du kan lyssna på oss på iTunes, på YouTube eller helt enkelt bara på treperspektiv.com, där man för övrigt också kan läsa våra skrivna blogginlägg. Och med mig idag har jag Måns Karlsson.
Idag är det tunn trupp i treperspektiv.
Ja, tunn men stark.
Ja.
Ja. Hur det nu går ihop. Men Hannes Fredlin, det tredje hjulet så att säga, han finns inte närvarande. Han har tagit en liten blixtvisit till Frankrike.
Han har flytt landet efter massiva kritiken som kom efter förlusten mot Österrike.
Han kände att han inte ville vara kvar.
Nej.
Österrike, vi glider osökt in på kvällens huvudämne. Och det här kommer vara en lite landslagsinspirerad podd, eller en väldigt landslagsinspirerad podd. Och vi kommer då fokusera på det svenska landslaget. Och Österrike, säger Måns, och det gick inte så himla bra.
Nej, det kan man ju inte säga.
Nej.
Åker ner till Wien och kommer hem med 0 poäng, det är ju inte kul direkt.
Nej, det är, mycket kan man säga, men bra är inte det första ordet jag letar efter.
Nej, det var alltså under säkert, vad ska jag säga, 60-90 minuterna var ju faktiskt Sverige utspelade. Så tycker jag, Hamrén var ju inne på att det var ju ändå, alltså de rycker upp sig i andra halvlek. Man kan inte gå ut och vara nöjd med en halvlek när man förlorar mot Österrike. Men alltså under större delen av matchen var det ju faktiskt, Österrike var bättre på alla plan, var bättre taktiskt, var bättre tekniskt, de spelade mycket fortare och de var ju framförallt extremt effektiva. Så jag tycker det var, ja, det var
rättvist helt enkelt.
Ja, absolut, alltså som sagt, vi kanske hade minst lika många heta målchanser som Österrike. Men de spelade ju mycket mer effektiv fotboll än vad Sverige, det går inte att komma ifrån.
Men precis, och framförallt kanterna, de fyllde på med ytterbackar och allting, både yttermittfält och ytterbackar kom ju i våg efter våg. Och där hängde inte riktigt Kasaniklić och de andra med i defensiven, tycker jag.
Nej, det gjorde de inte. Sen har vi ju, högerkanten är ju allt som ofta stabil defensivt, och det var det väl nu med. Men i och med att det är så otroligt mycket förändringar på vänsterkanten från match till match egentligen. Vi får ju aldrig spela ihop någonting. Det har ju varit, alltså när Hamrén började, då började han med Dorsin som vänsterback. Safari som vänsterytter, kommer jag ihåg, sin första match. Och sen har ju Safari och Wendt och Martin Olsson haft en varsin vända. Och på vänstermittfältet vill jag inte ens tänka på hur många vi har haft. Så att det är klart att när det går, när man möter ett så pass bra lag som ändå Österrike visat sig vara, så är det klart att det blir problem när det är på den nivån. Definitivt.
Ja, visst det. Och Oskar Wendt som sagt, som fick spela på grund av skadeläget helt enkelt. Och om man liksom fokuserar helt på hans insats, vad går det att säga om det?
Ja, han gjorde ju bättre ifrån sig än han gjorde mot Ungern i sin senaste tävlingsmatch han fick spela där. När han av Erik Niva blev utnämnd till den sämsta svenska landslagsprestationen på 2000-talet. Och när det kommer från Niva, då vet man att det var ganska hårda ord. Han brukar ju vara ändå ganska nyanserad i sin kritik. Men alltså det var ju andra mål var lite passiv på, men det var ju inga, alltså man kan inte, jag tror inte den matchen så annorlunda utan med Martin Olsson eller Berang Safari eller Nils-Erik Johansson för den delen, men jag tror att det var ganska liknande faktiskt.
Precis. Det känns som att oavsett alternativ så saknas det alternativ så att säga,
ja,
på vänsterbacksplats.
Vi har ju ändå en hyfsad bredd med tanke på att Oskar Wendt är tredje valet och han ändå är ordinarie i Bundesliga normalt sett. Men vi har ju ingen, alltså, som man vet går in och gör sitt jobb 90 minuter match efter match. Vi hade ju Erik Edman tidigare. Han var ju ingen världsstjärna så, men man visste ju vad man fick av honom varenda match. Men vi har ju ingen riktig sån. Och det gäller egentligen hela backlinjen. Och det är klart att när vi möter ett så bra och snabbt spelande lag som Österrike, då blir man straffad väldigt snabbt. Och det såg man ju som sagt när Wendt var lite för passiv på ett inlägg på 2-0-målet där. Och sen så var matchen körd helt enkelt.
Ja, men så är det. Och som du vet så fanns det, eller kom det ett litet citat av den gode Erik Hamrén efter matchen som stack ganska rejält i ögonen på mig. Då han i intervjun i TV4 med Patrik Ekwall, måste det vara, hävdade att Sverige spelade riktigt bra i andra halvlek. Och de flesta håller nog med mig som såg matchen att vi spelade definitivt inte riktigt bra. Möjligtvis att vi ryckte upp oss en aning, men att vi skulle spela ett riktigt bra känns ju ganska löjligt att stå där och påstå.
Ja, men sen är ju,
men vad säger du? Får en förbundskapten hålla på så egentligen?
Nej, det får den inte. Sen är ju Erik Hamrén lite annorlunda mot de andra fotbollstränare vi har haft i Sverige. Att han bedömer ju inte bara det fotbollsmässiga som sker på fotbollsplanen, utan han bedömer så mycket annat som han väger otroligt tungt i hans bedömning. Han tycker det var en bra, alltså visar bra moral att de stod upp ändå för Sverige trots att det var, alltså trots att det låg under med 2-0 i halvtid. Och just den biten har ju Hamrén ändå allt som oftast fått in i det här laget, att man ändå har, det är ju det som jag ändå tycker är hans styrka, att han får, att han ändå får ut, när det ser som tyngst ut så får han ändå ut någonting. Och det blir oftast en uppryckning som kanske inte skedde på samma sätt under Lagerbäcks tid, men då såg ju matchen oftast likadan ut i 90 minuter.
Mm. Men då hamnar vi inte i 4-0 bara mot Tyskland heller.
Precis så, och det är väl det som gör att ja, det är svårt att bedöma Hamrén. För sagt, han kan inte säga att själva matchen i sig eller halvleken i sig var riktigt bra. Men som sagt, hans hjärna innefattar mer än bara det fotbollsmässiga. Jag tror det är det han menar lite grann också.
Okay.
Om man får tolka Hamrén helt enkelt.
Man får försvara honom lite.
Ja, jag försvarar. Det var, sen i hettan där efter matchen kanske man inte tänker så heller riktigt. Att man ska göra svenska folket nöjda med sina uttalanden heller. Lagerbäck var ju lite likadan på det sättet också. Efter matchen mot Trinidad i VM 2016, att vi skapade 20 målchanser. Och alla som såg matchen såg att det kanske var 3 heta målchanser liksom. Så att man bedömer ju, och då var han förmodligen nöjd med att försvaret var bra i 90 minuter och att vi ändå hade fler målchanser än Trinidad. Och det Hamrén bedömer är att man ska stå upp för landet och för laget och så vidare. Det var lite grann det jag menar faktiskt. Även om det kom ut lite fel.
Men det är inte första gången heller han har varit ute på lite halvsvajis med den här typen av uttalanden. Så man undrar lite, så han verkligen samma match och så vidare. Men det finns någon slags förklaring, känns det som, i ditt svar.
Ja, jag skulle tippa på att det är det. Men sen, ja, det blir ju fel när man är från mot Österrike. Och man ändå har, det dröjde fram till 81 minuter innan man, eller vad det nu var, innan man gjorde en reducering. Det faktiskt känns dumt att säga att man gjorde en riktigt bra andra halvlek. När jag ändå tycker att Österrike, även i andra halvlek, var ju, spelade mycket effektivare än Sverige gjorde.
Helt klart. Ja, men om vi då liksom sätter förlusten i ett större perspektiv och ser på gruppen där vi nu halkar efter lite grann. En match mindre spelad visserligen, men 3 poäng upp till både Irland på tredje platsen och då Österrike på andra platsen. Ja, det har vi redan konstaterat. Det var inte bra att förlora. Men hur pass illa ute är vi egentligen?
Egentligen så är väl inte läget jätte. Men under grejen är att vi hade kunnat hänga av Österrike om vi hade vunnit. Och bara slagits mot Irland. Ibland hade Österrike i sig också, annars lika läget ungefär som var förut. Man ska vara ärlig. Det gäller att göra mycket mål mot Färöarna nu här. Och försöka kriga till sin poäng mot Tyskland hemma i sista omgången. Så det, jag tror det är det som är nyckeln. Att det gäller då, det lag som kan knipa en bonuspoäng här och där. Är ju lagen som måste se. Sen har vi inte råd att förlora förstås. Vi har ju både Tyskland, Irland och Österrike kvar en gång att möta. Mm. Och då är ju Irlands matchen på bortaplanet till exempel.
Den blir inte lätt.
Den blir ju inte lätt. Men, och som sagt, jag tror inte man ska underskatta matchen mot Färöarna. För att, men det kan bli målskillnadsaffär. Det är ju så otroligt jämnt bakom Tyskland i och med att gruppen har en så otroligt stor favorit. Så då blir det ju allt som ofta målskillnadsaffärer. Så jag tror att det känns ju inte helt ologiskt att det blir mycket kryss när de här Sverige, Österrike, Irland ska mötas internt. Så det känns som att Färöarna matchen faktiskt kan bli ganska viktig, att det gäller att göra mycket mål helt enkelt.
Precis, och ser vi på målskillnaden nu så ligger Österrike med plus 10. Mm. Medan då Sverige ligger på plus 2. Mm. Så det är ändå 8 mål att ta in.
Ja.
Och känner jag mitt Sverige rätt så att säga, eller det svenska landslaget, så är det inte säkert att vi slår Färöarna med 8-0 direkt. Även fall vi borde kunna det.
Ja, i teorin så ska Sverige kunna, eller så ska alla länder, eller så ska Tyskland också kunna vinna med 20-0 mot Färöarna, men det händer ju inte. Så. Men 4-5-0 är väl ett realistiskt resultat i alla fall.
Ja, ett rimligt mål om inte annat. Ja, om vi då blickar lite mot den matchen, så är det lite orosmoment, lite orosmoln på himlen finns efter att det har trillat in skada efter skada i truppen egentligen. Om vi försöker reda ut det, vad är det egentligen som har hänt och var är det egentligen skon klämmer som allra mest?
Ja, det är ju målvaktsfrågan som har varit, och vänsterbackspositionen som det har stått mest om i tidningarna förstås. Det har gått så långt att Magnus Hedman ville se Mattias Asper i mål mot Färöarna.
Mycket kan man säga, men det är inget bra till.
Nej, det är det inte. Och motiveringen var att han var nästan guld med AIK 1998, så han visste hur det var att stå matcher där man inte hade så mycket att göra. Vilket typ är ett ganska intressant argument. Och det är ju väldigt mycket rabalder kring det, i och med att Isaksson är avstängd, Viland lämnade återbud från skada, Per Hansson lämnade återbud och sen blir Kristoffer Nordfeldt skadad. Sen kommer Per Hansson tillbaka igen. För att han, nu kan han vara i Sverige för att han har en gravid fru då, helt enkelt. Som ska föda vilken dag som helst. Så att det blir ju han som står då, sa han redan idag till pressen. Om det inte händer något oförutsett då, helt enkelt, då blir det ju David Mitov Nilsson som helt sonika får kliva in i svenska landslagsmålet.
Det kan man väl verkligen kalla glida in på ett bananskal i så fall.
Ja, det kan man verkligen göra. Det var inte länge sedan han spelade division 1 fotboll. Mitov Nilsson. Men han är
ju otroligt duktig målvakt.
Exakt, också, han är ju väldigt duktig. Så det är synd på att han inte får den här chansen nu att ändå stå. Jo. I och med att Per Hansson tackade nej. Nu ska man inte straffa honom heller, så jag kan ju förstå honom. Att han kanske inte vill lämna landet om man har en, man vet inte hur situationen ser ut med hans gravida fru eller flickvän eller vad det nu är heller. Det kan ju vara att hon har en jobbperiod också. Men det känns ju elakt att straffa honom då, sätta honom på bänken med att han ändå är en bättre målvakt. Men det hade varit kul, tycker jag, att visa att man tror på David Mitov Nilsson och ändå ge någon chansen faktiskt, i och med att han ändå...
Men det gör man kanske inte, så att det var kanske dumt att intala något som inte stämmer.
Ja, precis. Men det hade varit kul att få, ja, låta dem testa på, helt enkelt.
Det är ju en ganska liksom sådär, ganska behaglig första resa, kan jag tänka mig. Sådär. Han lär inte få jättemycket att göra i så fall.
Men å andra sidan kan man vända på det och säga så här lite, ska säga lite kort också, att Per Hansson, hur många gånger han varit med i truppen och suttit på bänken eller på läktaren i kval, det har varit flera år egentligen. Två, tre år nu.
Och hur länge har vi predikat för att han ska få chansen och att det ska ske ett triumfskifte på mål. Det är tråkigt att för att det ska ske så ska ska liksom Isaksson dra på sig två gula.
Precis.
Och sen så är det också så att nu, visserligen får de chansen, men de får heller ingen chans att visa framfötterna. Det är väl just med spelet med fötterna de kommer att ha chansen att kunna visa. Men i övrigt så lär de inte sådär kunna utkonkurrera Isaksson med några fina parader eller sådär, dominerande.
Nej. Däremot, luftspelaren. Om Kristoffer Nordfeldt hade fått chansen, med tanke på hur bra han var mot Slovakien i den landskamp han har fått stå, att säga att vi hade gjort en dålig match mot Färöarna och han hade återigen gått in och storspelat, då hade det åtminstone, tror jag, första gången egentligen funnits en som på allvar hade kunnat hota Isaksson. Tidigare har det funnits Chaban och Eddie Gustafsson och Johan Wieland och Per Hansson, som sagt, som har varit, inte riktigt kunnat peta bort någon, men som många har tyckt skulle gå in i landslaget. Men om Kristoffer Nordfeldt, som gjorde en stor match i sin debut, får gå in i en stor match till mot Färöarna om det skulle behövas, då tror jag det kunde bli en annan diskussion.
Det tror jag. Ja, han har en annan grund att stå på där. Alltså Hansson har ju faktiskt aldrig fått chansen.
Nej.
Det är ju faktiskt nästan lite smålöjligt. Och nu när han då ser att få chansen, så är det efter det som jag tycker är hans lite sämre säsong. Av de 3-4 senaste.
Och då är det efter att, vad är det, 3-4 mål att dra personligt på vägen. Det är liksom det som krävs.
Och det känns ju inte sådär jätte...
Nej.
Nej, men så att om vi kan väl konstatera att det finns ingen anledning till oro. Nej. Utan vi ser det snarare som en lite rolig grej att vi egentligen får se en annan målvakt.
Ja, faktiskt.
Ja, om vi då lite snabbt, jag tycker inte det behöver ältas så där himla mycket om matchen mot Färöarna, utan det ska vara en seger helt enkelt. Men om vi lite snabbt kör ett lite tipp, 3-4-5-0 sa du nyss. Är det ditt, det där du placerar dina pengar?
Ja, runt 4-0 skulle jag säga. I och med att vi ändå har ett par spelare borta och det är lite osäkerhet. Och kring exempelvis Rasmus Elm och den typen av spelare. Och Hamrén kanske vill testa en sån som Jimmy Durmas lite längre än 5 minuter som han fick senast. Och det kan bli...
Kan man ju tycka att han får tjäna.
Ja, det kan man verkligen tycka. Han har tydligen varit bästa spelaren på träningarna, har egentligen alla journalister sagt. Med tanke på att det lär bli lite förändringar och kanske någon som får chansen lite extra mycket och det är lite oro så här. Så 4-0 tror jag vi stannar vid och det ska väl ändå vara hyfsat nöjda med.
Ja, men det tycker jag väl. Det är OK, men inte mer.
Nej, precis.
Precis. Men nog om den matchen, som sagt. Den spelas i dag tisdag klockan 19.15 tror jag.
Jajamän,
om jag
inte minns fel. Stämmer.
Märklig tid, men det ska alltid vara sådär märkliga tider nu för tiden, tycker jag. Det är ju inne.
Exakt.
Precis.
Men AKA Helsingborg då, som spelar klockan 19.07 varje match, för att de är grundade 1907. Tycker jag är lite intressant också.
Det tycker jag är en ganska trevlig gest.
Det tycker jag.
Sådär. Ja. Även för det, det är väl sällan det hålls på minuten, kan jag tänka mig. Men hur som helst, snyggt att det står på biljetten, det är ju det det handlar om.
Precis.
Precis. Nog om det, innan vi avrundar det här så har vi två saker till att avhandla. Och Niklas Bentner har ju varit i farten i veckan och ja, det måste ju nämnas.
Ja, nu går det nästan, vi hade en period, vi hade en liten torka där i höstas när han precis blev skadad och det enda vi fick förlita oss på var hans Twitter när vi skulle hitta nyheter om Bentner.
Han låg hemma och sura mest.
Precis, så att nu skulle han operera sig om 3 veckor och så vidare. Men nu har hänt grejer. Igen, han har ju han kom i en tuff diskussion med polis efter en sen utekväll efter att han hade slängt en flaska som hade träffat en taxibil i den versionen som folk har hört, med han själv har gjort en liten annan historia att taxin träffades av någonting som small högt och att det inte alls var den flaskan som han kastade då. Så det är lite nera balder efter en utekväll då med Bentner och då har jag fått väldigt stor uppmärksamhet, inte minst i dansk media fick det väldigt stor uppmärksamhet och han har ju tappat väldigt mycket popularitet och de ser honom bara som en arrogant typ.
Det har gått för långt helt enkelt.
Ja, det har ju gjort det. Alltså man kan, det är en sak någonstans om man gör lite pojksträck när man är 19 eller man är, men han har ju hållit på så här och nu är han 25 och det blir inte bättre utan det blir snarare värre.
Ja, det blir nästan värre grejer. Ja. Det här med rattfylleriet känns ju lite över gränsen.
Precis, och sen med tanke på att han varit skadad så länge också så kan man ju inte väga upp det genom att vara en bra fotbollsspelare som ingen andra kan.
Utan just han har hamnat i det där, han har hamnat i en ond cirkel verkligen.
Precis, han har hamnat i lite rikspajas cirkeln snarare.
Precis, ja. Som han killen som sprang in i Danmark säger, det börjar bli klass. Det börjar bli den klassen.
Sen lite kul också var att Bentner bara dagen innan hade gjort ett uttalande där riktigt stora klubbar, sa han, var ute efter honom. Att det skulle bli klart de närmsta veckorna. Och nu, nu är det ju så pass många fotbollsspelare som ändå ställer till med skandaler hit och dit. Men jag tror inte det här hjälper honom. Det hjälper ju inte hans anseende nu när han letar nya arbetsgivare, det kan man ju säga.
Nej, de riktigt stora klubbarna kan man skräms iväg.
Ja, jag kan säga att Barcelona kommer ju inte ta honom så länge han beter sig där.
Nej, exakt. Han får lugna sig, annars tar
det. Exakt, det är det som skiljer honom. Eller hindrar honom.
Hör man? Ja, precis. Ja. Nej. Det, nej, jag tror inte vi får se honom i Barcelona. Det måste jag. Det sticker ut haken och säger här och nu. Ja.
Däremot så fick vi ju faktiskt, vilket jag inte hade upptäckt det förrän bara för någon timme sedan, att vi fick ju tydligen se honom i Stockholm förra veckan. Mm. Tydligen ska han ha varit i Stockholms nattliv i förra helgen. Helt enkelt. Och han har lagt upp en bild på sin Twitter och Instagram där han står med solbrillor och en ganska stor, rejäl bakåt slickad frisyr.
Ja, det får man kalla den. Ja. Rejält bakåt slickad.
Exakt. En lite Hannes Feldin typ. Han gillar den typen av bilder. Skulle jag gissa. Och de var tydligen på Stockholm, besök i Stockholm. Och det hade ju varit en upplevelse att träffa på honom på Stockholms gator.
Ja, då hade man ju kunnat tänka sig att bjuda på en liten ölig barn faktiskt.
Ja, både till honom och hans flickvän.
Hans flickvän. En mycket trevlig tur.
Ja.
Ja. Utan att känna henne allt för väl.
Ja.
Kan jag säga det. Ja, nog om det. Jag tycker Bentner, han får fokus här. Det förtjänar han ju absolut. Men jag tycker det är för lite fotbollsrelaterat och för mycket rabalder.
Ja.
Jag skulle gärna vilja se hans tekniska briljans. Hans, ja, alla hans äventyr även på plan.
Och så vill vi faktiskt se vilken klubb han ska representera i höst. Mm. Det är ju nästa stora Bentner-grej. Vilken klubb som faktiskt kommer värva honom.
Ja, om någon gör det överhuvudtaget. Eller om han hamnar i B-laget i Arsenal. Ja. Det... Nej, det kan ju inte han. Han är ju så bra. Nog om det. Innan vi avslutar helt och hållet så tycker vi att vi, förutom matchen mot Färöarna ikväll, så vill vi rikta fokus på ett par fotbollsmatcher man inte bör missa i helgen, eller om oss.
Ja, det börjar ju faktiskt en turnering här i helgen som ju inte många har koll på, känns det som, i år.
Lite i skymundan.
Väldigt mycket i skymundan.
Till och med.
Ja, och men klockan 21.00 på lördag drar igång från Brasilien när Confederations Cup sparkar igång med Brasilien mot Japan på lördag klockan 21 i SVT 2. SVT har ju rättigheterna till den här turneringen. Det är en av få turneringar fortfarande rättigheter till. Så det är bara att passa på att njuta, tycker jag. Sen på söndag är det Mexiko-Italien och Spanien mot Uruguay. Och de börjar klockan 21.00 respektive 23.55. Så det är lite skön nattunderhållning där. Så man kan värma upp med innan inför NBA-finalen om man nu vill kolla på den på en söndag natt där. Och sen avslutningsvis på måndag nästa vecka. Klockan 21.00 har vi en riktigt intressant match på SP1. Då är det nämligen Tahiti som möter Nigeria. De två mest anonyma lagen i turneringen. Det känns som att Tahiti, ja, vad gör de där egentligen? Men de ska vara med och spela i alla fall. Så det blir intressant att se vad de kan göra mot Nigeria.
Det känns som att det finns något spännande över en sån blåbärsmatch. Så att säga. Nigeria är inget blåbärslandslag. Men, ja.
Men Tahiti det känns, känns ju, det ska bli, ja, nej. De känns väldigt fel.
Nej, jag tror det kan bli en trevlig bekantskap faktiskt.
Lite som Nya Zeeland i fotbolls-VM 2010 som alla sa var det sämsta landet någonsin. Och så gick de dit och spelade 3 kryss och kunde åka hem med heden i behåll.
Mm, verkligen. Mm. Med Ryan Nelson som
precis
general i laget.
Exakt.
Ja, det var tider.
Det var tider. Det blir ja, det nästa torsdag vi rör i Spanien mot Tahiti och det känns väl som att det kan bli ja, målkalas.
Ja. Ja, nu tänkte jag säga att vi avslutade fint med orden om Ryan Nelson, men nu byter du ämne helt, eller nu gick du vidare. Ja. Så det kan jag inte säga. Däremot så kan jag väl tacka lyssnarna för att ni har lyssnat och dessutom slå ett slag för ett blogginlägg som dyker upp på bloggen här imorgon onsdag. Mm. Där Måns Karlsson faktiskt ska granska det svenska U21-landslaget från år 2009, den ack så lyckade kullen, ja, får man väl ändå kalla det.
Ja, och frågan är ju vad som hände sen egentligen. Ja, hur spelare som levererar på samma nivå som Özil, Balotelli och Milner och så vidare helt plötsligt nu kan vara i allsvenskan eller utfrysa sina klubblag som de flesta är, helt enkelt.
Var finns ni nu, helt enkelt?
Lite så. Mm. Och vilka som ändå har gått fram och vilka som har gått bakåt allra mest.
Precis, det är väldigt intressant faktiskt. Men jag kommer ihåg hur man var satt fastklistrad framför. Jag vill till och med titta på någon match. Mm. För det spelades här nere i mina trakter.
Precis.
Så att, ja, man undrar ju, det såg ju så väldigt lovande ut då. Vad hände?
Ja, vad hände? Labnott?
Det var ju till och med snack att det laget skulle gå in och ta över hela landslaget. Alltså,
och vilka är där nu? Det är egentligen Mika Lustig som är den enda riktigt givna spelaren.
Och vilka borde vara där nu? Värmblom kanske också, kanske. Ni kan tänka. Ja, nog om det. Mer om det alltså imorgon när Måns publicerar sitt inlägg någon gång under dagen. Vi säger inte riktigt när, utan det dyker upp när han kan tänkas känna för det. Mm. Så det hoppas vi att ni läser såklart. Och som vanligt hoppas vi att ni har tyckt om det här och att ni fortsätter gilla, sprida, dela och vad kan man mer göra egentligen?
Ja.
Twitta och
ja,
allting.
Och jag hoppas att ni inte saknade Hannes Veldin allt för mycket. Han är tillbaka nästa vecka när vi blir lite mer summeringspodd kan man säga.
Precis. Bra, och till det så säger vi helt enkelt ha det gott och tack och godnatt.
Tack och godnatt.